att se er. Härligt att vara här. Och de flesta av er tror jag var här igår kväll. Vi fick lyssna på Petrus, på hans liv, hans nederlag, hans upprättelse och vad korset gjorde i hans liv. Korset förändrade hans självbild. Det förändrade hans förhållande till andra människor. Det förändrade hans förhållning till framtiden och det förändrade hans förhållande till evigheten. Han fick lov att ta emot förlåtelse och nåd. Han fick lov att plantera sitt misslyckande djupt ner i nådens mylla. Och det fick växa upp en välsignelse som tog honom och bar honom genom livet. Och det var inte bara hans liv, utan det är det som också finns att erbjudas för oss. På korset där flyttas vår skuld från oss till honom och förändrar alla förutsättningar. Och korset förändrar allt. Och det är temat. Och när jag fick frågan om att också tala om detta, vad är det konkret? Så är det väl ganska konkret att få lov att flytta in i Guds nåd och få lov att ta emot evigt liv. Men det finns ju så väldigt många fler områden i vårt liv. Så frågan om det förändrar allt är ju en relevant fråga för oss. Det har varit ganska många gånger i mitt liv att jag har gått runt och tänkt att jag kan det mesta. Och sen så får man ibland en klapp på axeln eller ett slag i magen och inser att nej, men det här hade jag inte någon koll på. Det fanns så mycket mer i Guds ord som jag fick lov att växa i och som Bibeln kunde peka på att korset vill förändra saker även där. Jag tänker på tillfälle i min tonårstid när det blev så tydligt att vilket inflytande har korset över din sexualitet, Daniel? Det finns massor med god undervisning om det i Bibeln. När jag skulle välja inriktning på livet och välja utbildning så blev det också sådana här tillfällen. Vad gör det för skillnad egentligen i ditt liv när du ska välja inriktning? Vad Jesus har gjort för dig? Vad betyder korset där? Det är en väldigt relevant fråga när man ska välja gymnasie och högskola. Inte så att svaret bara är givet, men att det behöver vara en process där det får lov att finnas med i överväganden. När vi skulle gifta oss så satt vi på äktenskapskurs. Korset är så otroligt centralt. När Paulus säger att du ska älska din hustru så som Kristus har älskat församlingen. Det är helt kopplat till korset, om man ska förstå vad äktenskapet är. Och det finns ingen bättre förklaring till varför det är så förvirrad diskussion om äktenskap idag än att vi antagligen har tappat kopplingen till korset i diskussionen. Vad innebär det att vara förälder? Ja, det finns också många uppmaningar om hur jag som ledare tjänar min familj och leder mina barn. Och så blir jag anställd så småningom i livet. Vad innebär underordning, att stå under en chef och en ledning om jag inte förstår vad korset innebär? Och så småningom fick jag byta positioner och bli chef och ledare på en skola, både för då barn och ungdomar och för anställda. Och vad innebär ledarskap? Man får möjlighet att gå många ledarskapsutbildningar när man går en rektorsutbildning. Finns det någon ledarskapsutbildning som är mer träffsäker än att läsa passionsberättelsen om hur Jesus visar vad ledarskap är när han tvättar sina lärjungars fötter och själv betjänar dem och ger sig för dem? Så det liksom rullat på i livet. Kommer tid när man fick lov att börja tjäna mer pengar, man skulle placera pengar. Vad händer om, hur blir man inte korrumperad om man ska stå i det, om inte korset får lov att vägleda oss i de berättelserna? Så allt det här skulle kunna fylla massor med påskläger med spännande tema. Men inför det här så har jag landat i Jesu berättelse och hans möte med Pilatus. Vanligtvis så samtalar Jesus med religiösa ledare. Men den här gången så står han och pratar med en statsman, med en politiker. Och så blir frågan då, på vilket sätt påverkar korset politik? Kul att ni vågade komma. Kul att ni inte blev helt avskräckta igår, utan att ni vågar ta detta. Och jag lovade också att jag i nästa pass ska dra det. Hur påverkar korset klimatdebatten? Det är ju lite utmaning egentligen att sätta sig inför ett sånt ämne. Och så sprang jag runt här i morse och tittade liksom ut över det här otroligt vackra landskapet. Och så tänker jag, nej, det är ju inga problem en sån här bra dag. Det är ju bara vackert, allting är ordnat och fixat. Och jag springer i ett område där jag liksom då vet att här är lantbrukare som i årtionden har haft ett ekologiskt tänkande kring hur man hanterar sin miljö. Men jag tror att korset har en vägledning att ge oss. Så ni får pröva det, inte mot mig, inte mot EU-byråkrati, utan mot korset, mot skriften och vad den helige ande vill leda oss i. Så det skulle ju vara kul om det blir ett sånt här föredrag som bara sätter lite griller i oss och sätter igång diskussionerna under måltiden sen. Jag tycker kanske inte om att bli ifrågasatt, men ni får jättegärna göra det. Och ni får gärna ifrågasätta varandra. Så jag hoppas på två saker. Att korset ska få betyda mer för oss och att vi börjar diskutera politik och klimat med en ny ingångspunkt. Inte den vi vanligtvis har, utan med korset som ingångspunkt. Jag tror vi behöver det, nämligen. Jag behöver det. Så vi kan väl be tillsammans igen. Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi får lov att stå med våra liv inför dig, inför ditt kors och inför ditt ord. Och bekänna att vi behöver dig. Bekänna att våra liv inte räcker till. Att våra insatser inte är tillräckliga. För då är solkat av misslyckande. Vårt intellekt är inte heller tillräckligt. Utan vi behöver vishet och vägledning och kunskap från dig. Så jag ber dig om nåd att få det den här stunden. Kom och välsigna dina lärjungar, Jesus. Kom och berör dina lärjungar. Låt oss få lägga oss ner vid korset och ta emot från dig. Amen. Vi hör från Markus 15 kapitel och jag läser om Jesus inför Pilatus i Jesu namn. Redan tidigt på morgonen tog översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldsta och de skriftlärde, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Översteprästerna anklagade honom häftigt. Och Pilatus frågade honom på nytt: "Svarar du inte? Du hör hur mycket de anklagar dig för." Men Jesus svarade inget mer. Och Pilatus var förundrad. Vid högtiden brukade Pilatus fria en fånge, den som de begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med de andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. Och när folket kom fram och började be honom att göra som han brukade för dem, svarade Pilatus: "Vill ni att jag friger judarnas kung åt er?" Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att istället be om att få Barabbas fri. Och Pilatus frågade dem än en gång: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?" De skrek tillbaka: "Korsfäst honom." Pilatus frågade dem: "Vad har han gjort för ont?" Men de skrek bara ännu högre: "Korsfäst honom." Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gissla Jesus och utlämnade honom sen till att korsfästas. Amen. Vi ska ta fatt i de tre frågorna som Paulus ställer, eller Pilatus menar jag. Pilatus han frågar: "Är du judarnas kung? Och varför slår du inte tillbaka? Och vad ska vi göra med kungen?" Svaret på de här tre frågorna, det får bli utgångspunkten för att lyfta frågan om hur Jesus förhåller sig till politik, där korset förändrar. Och de tre svaren skulle vi kunna kategorisera som det tvetydiga svaret på den första frågan, det revolutionära svaret på den andra frågan och det ersättande svaret på den tredje frågan. Det första är: är du judarnas kung? Ja, men då ska vi inte tänka att Pilatus han är en teologiskt intresserad filosof som egentligen vill ta reda på vem Jesus är egentligen. Det är inte från det perspektivet han ställer frågan. Han bryr sig inte ett dugg om det. Är du kung? Har du ambitioner att göra något inflytande i de politiska frågorna? Kommer du använda ditt ledarskap till att vilja påverka makten? Detta är det enda han bryr sig om. Kommer du vara ett hot mot mig och mitt romarriket? Då kommer det ett väldigt tvetydigt svar. Han har precis innan texten igår när vi hade om Petrus, då stod Jesus inne på översteprästernas domstol Sanhedrin, det stora rådet. Där hade de ställt ungefär motsvarande frågor. Där hade de frågat: "Men är du Messias?" Och Jesus hade sagt: "Jag är." Alltså ja. Han hade också sagt att ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida. Han hade med eftertryckt sagt att han hade ett maktanspråk och att han absolut var en maktfaktor att räkna med när han svarade de religiösa ledarna. Nu så står han inför Pilatus som är en politisk ledare och så säger han: "Det är du som säger det." Vad är det för ett svar? Det är varken ja eller nej. Det är både ett ja och ett nej, skulle man kunna säga. Och då skulle man kunna liksom dra konsekvensen här att då är han ju politiker, eftersom man säger både ja och nej. Eftersom man inte kan hitta sin folla att stå i. Men vi möter ju aldrig Jesus på ett sånt tvetydigt sätt annars. Att han skulle liksom vända kappan efter vinden, att han skulle vara lite smidig, att han skulle liksom undvika att stöta sig med någon. Det är inte ett politikersvar han ger. Det är en alldeles för snabb slutsats idag. Men vi vet att han skulle kunna ha sagt så här: nej Pilatus, jag är inte en politiker, för jag är en andlig ledare. Jag vill hjälpa folk med andlig trygghet, med andlig frid och med framgång på de områdena, så jag kommer inte påverka den politiska makten som du tror. Och han skulle också kunna säga: ja, det finns ingen i världshistorien som kommer påverka makt och politik mer än vad jag kommer göra. Det är både ja och nej. Vi måste förhålla oss till, om vi är kristna, att Jesus är både ja och nej i de här frågorna, för annars kommer vi aldrig kunna förstå honom. Det är så mycket lättare om vi hade varit Buddhas efterföljare. Buddha, är du en politiker? Nej, det är jag inte. Jag vill hjälpa er till andlig insikt, till meditation, till förståelse. Jag kommer inte engagera mig i politiken. Muhammed, är du en politiker? Ja, det är jag, kommer han svara. Jag vill skapa ett kalifat, jag vill utvidga riket, jag kommer ta politisk plats. Och det är tydligt. Och så kommer vi till Jesus. Han svarar inte som Buddha och Muhammed. Han svarar tydligt, både och. Annars förstår vi inte vad kristen tro handlar om. Det finns ett annat sätt där han uttrycker sig lika tvetydigt, men som ändå förklarar saken för oss. Det händer just i de här dagarna före påsk. Då sa, försöker de skriftlärda och liksom rigga en situation där man kan sätta dit honom, så att man vet om han är, om vi kan fängsla honom eller inte. Så tar de fram och frågar, ska vi betala skatt till kejsaren eller inte? Och så frågar han, är det någon som har ett mynt? Och så är det någon som tar fram en mynt ur fickan. Och så säger han då det här, men ge då kejsaren det kejsaren tillhör och Gud det som tillhör Gud. Men det är faktiskt så att på det här myntet som vi har en bild av där, det, om jag har förstått rätt, det ska faktiskt vara just det myntet, så ser vi, eller inte samma mynt men likadant mynt, Tiberius Caesar, son av Gud, son av den gudomliga Augustus, Guds son. Det står det på myntet. Här har vi ett mynt på någon som kallar sig och gör anspråk på att vara Gud. I en period när alla statsskick som är kända är totalitära regimer, där det inte finns utrymme till protester, där det inte finns utrymme till demokrati på det sättet som vi känner det. Och så säger han, okej, där har ni en gud. Ge den det som tillhör honom. Ge kejsaren det som tillhör honom. Han kan ha sitt imperium, han kan ha sitt maktanspråk. Och så ger du Gud det som tillhör Gud. Både ja och nej. Myntet med Caesars bild, ger det till honom. Men du som står framför mig, du är en bild av den levande guden. Du är gjord i hans avbild. Du är en kopia av honom. Du efterliknar honom. Det är han som har skapat dig, det är han som äger dig, det är han som vill köpa dig tillbaka, det är han som har kallat dig. Du ska ge det som tillhör Gud till honom. Du ska ge dig själv till Gud. Pengarna kan du gott ge till en sån Gud. Det är ingenting. Men dig själv ska du ge till himmelens Gud. På ena sidan politisk, betala skatt. På den andra sidan, låt aldrig någon politiker sätta dig i en situation där du måste göra våld på det du är, på din identitet, att du tillhör Gud och att han är din herre. Låt aldrig någon regim styra över det som är ditt värde, att du är Guds avbild. Här går Jesus in och gör det som är konfrontativt i den här tiden. När det finns totalitära regimer som kräver fullständig lydnad, så kräver han en begränsad stat. En stat som gör sin del av verkligheten och som tillåter de troende att ha sitt friutrymme och sitt samvete. Sånt hade aldrig funnits tidigare. Sånt fick man inte lov att säga. Förändrade någonting? Om vi läser historien och förstår, så förändrar detta totalt hur man tänker om politik i framtiden i den kristna traditionen. När Luther kommer senare så delar han upp det i den två regimentsläran, det världsliga regimentet och det andliga regimentet. Jag ska inte lägga så mycket tid på det, för det hinner jag inte här. Det skulle svälla ut. Men delar upp det som att det finns ett område som får lov att försvara samhället och samhällsfunktionerna, men det finns ett annat område som styr människans samvete, det andliga perspektivet, människans frihet att tänka och röra sig som man vill. De två ska inte blandas ihop. De ska stötta varandra, men de ska hålla sig åtskilda var för sig. Det kristna kommer alltid leva under alla möjliga statsskick genom historien. Kristna har levt under kommunism, under liberalism, under konservativa regimer och alla möjliga system. Men det har alltid satt sin gräns. När den totalitära regimen vill styra våra tankar och ändra vår etik eller våra värderingar, så finns det en anledning till ett aktivt motstånd och att dra staten och politiken inför rätta. För Gud är Herre också över statsskicken. Kristna som levde i kommunistregimen i västblocket fick utstå enorma förföljelser för det. Och när Sovjet så småningom föll samman, så var det tydligt att det fanns en grupp människor där som inte hade blivit korrumperade av det sättet att tänka, utan som hade bevarat sin fria tanke för att de hade hållit fast vid Guds ord, de hade hållit fast vid tillbedjan och de hade haft kontakt med den Gud som står över statsskicket. De hade fortsatt ha ett hopp som hade burit dem hela vägen. I november kommer en ny film i Sverige som jag ser mycket fram emot. Då är det en annan regim i världen som krävde kristna människors lydnad och fick med sig väldigt många kristna människor. Nazityskland hade stor inverkan in i hur kristna människor tänkte. Men det fanns en luthersk präst som hette Bonhoeffer som tog aktivt motstånd mot det och lät inte sin tanke ställas under naziregimen. Det ska bli spännande att se när den nya filmen kommer där. För det finns en högre auktoritet än regim, och för Gud måste vi följa. Det här, det blir också väldigt tydligt vad Jesus menar när Martin Luther King i USA på 60-talet uttolkade detta. När han tog kampen mot raslagarna för att peka på hur orättfärdigt och hur rasistiskt och förtryckande det var, hur vita människor, till stor del kristna, accepterade att man delade upp människor i olika grupper och i olika förutsättningar. Han blev fängslad för det. Han skriver ett av sina brev som har blivit känt som brevet från fängelsecellen i Birmingham Jail. Han går där i diskussion med en kristen människa som har sagt att du som kristen borde anpassa dig efter de lagar och regler som finns i landet. Det är din skyldighet. Och så svarar Martin Luther: ja, hur kan man bryta en lag och hålla en annan lag? Svaret är: det finns två sorters lag. En rättvis och en orättvis. Hur ser man skillnaden? Den ena är i harmoni med Guds moraliska lag. En annan lag är inte i harmoni med Guds moraliska lag. Den som bryter mot den omoraliska lagen måste göra det öppet, kärleksfullt och beredd att ta konsekvenserna av det. Så gjorde han det. Han satt i fängelse. Han blev så småningom mördad. Han tog konsekvenserna när han gick emot den regimens lagar som var stiftade. Och han gjorde inte det bara i smyg. En kristen kan inte bara göra det i smyg. Han gjorde öppet, kärleksfullt och med konsekvenserna som följde. Det är Jesus svar när han säger både ja och nej. Och det kan vara frustrerande. Och ibland är ju saker frustrerande för att vi skulle vilja släppa det som är jobbigt för oss. Men vi har nog en kallelse att gå in i frustrerande diskussioner i vår tid och våga utmana makten när de inskränker våra tankesfrihet. Men hur förändrar det den kristna, eller hur förändrar den kristna tron denna världen? Och då kommer den andra frågan, eller det andra svaret. Det revolutionerande svaret, det revolutionära svaret. I vers 3-5 så står det så här att Jesus, eller Pilatus ser på Jesus och att han vägrar ta diskussionen med översteprästerna. De håller på att bara provocera och provocera, och Jesus, han släpper det. Pilatus, han frågar då: men varför låter de göra det? Har du inte en strategi? Har du inte ett sätt att förhålla dig till detta? Och han blir förvånad, och med en underton att han blir faktiskt positivt förvånad och överraskad att Jesus väljer att inte konfrontera sina fiender när de går på honom. De är aggressiva, men Jesus är lugn. De använder sina maktmedel mot honom, och han lägger ner sin makt. Jesus på korset, han lägger ner sin makt och förlåter sina fiender. Och där börjar han en revolution. Och det går ut på att älska sina fiender och att förlåta sina fiender. Och vad händer då? Ja, historikerna har kliat sig i huvudet. Hur kan en rörelse få så stort inflytande över ett imperium på så kort tid? På ett par hundra års tid blir detta den dominerande ideologin och politiska riktningen. Och på 300-talet blir det en statsreligion. Historierna, de är alltid överraskade och inspirerade av hur kan man göra detta. Det finns en historiker som heter Rodney Stark. Han skriver som bakgrund till detta att det ofta, eller i flera delar av romarriket, så är könsfördelningen sån att det finns 140 män och 100 kvinnor. Hur kan det bli så? Varför finns det så många fler män än kvinnor? Och så berättas det då om att med lagligt stöd så hade papporna framförallt rätt att när de fick ett flickebarn så var inte det så mycket värt. Det äter en massa och det producerar inte så mycket. Man har inte så mycket nytta i den tiden av kvinnor. Men däremot, de har man nytta av och de kan liksom göra förändring i världen och annat. Så med lagligt stöd så lämnar man helt enkelt ut dem till att dö. Abort i ett sent skede skulle man kunna kalla det för. Dessutom så hade man en ambition och en uttalad strategi om att kvinnor, de skulle vara hålla sig på sin plats och de skulle vara rena och de skulle vara sexuellt rena. De skulle inte få lov att ha sex tillsammans på ett oreglerat sätt. Det kunde män däremot ha. Fritt fram. Prostitutionen blomstrade och det var dessutom helt okej om en man var otrogen i sin relation. Det var liksom hans rätt. Men det skulle vara totalt förbjudet om en kvinna gick samma väg. Dubbelstandard. Och hur man får ihop den matematiken om att halva delen av befolkningen ska ha en frihet som innebär att man behöver använda den andra halvan men de får inte lov att göra det. Den är ju, det går ju inte ihop. De kristna vägrade att acceptera ett sånt förtryck. Och de var tydliga med att en man och en kvinna lever tillsammans i ett monogamt samliv och skyddar varandra, värnar varandra. Dessutom hade man bestämt att en ung kvinna som blir änka var lagligt skyldig att gifta om sig inom 2 års tid. Det hade Caesar stiftat lag om. För det fanns ju ingen anledning för en kvinna att leva om hon inte hade en man. Och vem skulle ta hand om dem som då inte lyckades gifta om sig? De kristna tog hand om dem. De kristna skapade utrymme för änkor att finnas med i församlingarna. Där fick de ett värde, där fick de respekt. Och de flockades. Det blev motsatt förhållande. Om det 140 mot 100 i samhället så var den kristna församlingen dominerande av kvinnor. Och dessutom så älskade de kristna de fattiga. Kejsaren Julianus på 300-talet, han skriver i ett brev. För han gillar inte det han ser bland de kristna. Han tycker de är så frustrerande och han skulle vilja stoppa dem. Men han ser så tydligt vad det är som får dem att växa. Jo, han säger, de tar ju hand om de fattiga. Och skriver han då till sin vän. Det är inte bara de kristna fattiga de tar hand om. De tar dessutom hand om hedningarnas fattiga. Varför kan inte vi ta hand om de fattiga, våra egna fattiga, lika bra som de kristna tar hand om sina fattiga? Ja, inte bara det. Grekerna tog hand om grekernas fattiga, romarna om romarnas fattiga, afrikanerna om afrikanernas fattiga. Men de kristna, de tog hand om allas fattiga. Man sa att vi blandar ju raserna. Ja, man menade att rika och fattiga var till och med olika raser. Varför kan inte vi få vårt samhälle till att fungera så att vi tar hand om våra fattiga så vi blir helt utkonkurrerade av de kristna? Nästa sak som hände med de kristna det var att i de romerska städerna när man flyttade in från landsbygden till städerna och bodde trångt så florerade epidemierna om och om igen. Det finns upprepade tillfällen när pest kommer in i staden och 25-30% av befolkningen dör under en kort tid. Resultatet av det är att när man vet att man ser att pesten kommer så flyr de som har medel ut och försöker lämna städerna. För att slippa vara med om detta förfärliga. Och där ligger folk på gatorna och dör och i sina hus och sina sängar och dör och ingen tar hand om dem. Och de som har flytt staden de tar med sig pesten ut till nästa ort där de landar. Men de kristna utmärkte sig för de stannade kvar. Även om det var farligt för dem. De tog hand om de sjuka och på så vis så dog väldigt många av de kristna också. Men de gav vård. De gav mat, de gav kärlek och dessutom bidrog de inte till smittspridningen eftersom de inte tog med det vidare ut till andra länder. Alla de här sakerna. Varför? Varför gör de så? Jo, för så hade Jesus gett dem en personlig frid i sitt liv som stod över alla andra gränser i livet. Och utifrån det kunde de börja älska sin omgivning. De älskade fattiga och änkor och kvinnor och barn och äldre och sjuka och meningsmotståndare och de förändrade hela samhället. Så tänker man räknar med att 0,1% organiserar sig politiskt. Och när jag såg den siffran så visste jag inte om det betydde då eller om det betyder nu. Det är inte jättemånga som organiserar sig politiskt i vår tid. Men i den kristna gruppen, där drev alla en politisk kamp på gräsrotsnivå utifrån sitt sätt att agera, och det förändrade samhället. Det är alltid kul att höra gamla historier om när det är någon som det gick bra för. Hur förvaltar och hanterar vi arvet från den tidiga kyrkan som uppfattade Jesu undervisning på det revolutionära sättet? Där korset bara förändrade allt för dem och de gav sig hän och de levde ute. Och så kommer ju tankarna, hur använder vi vår tid, hur använder vi våra tillgångar? Hur använder vi rädslorna som finns i oss mot andra människors liv? Och hur använder vi val av arbete och val av utbildning? Och jag tycker att höra andra tider och liksom tänka att nu ska vi bara rycka upp oss och göra precis likadant, det är mer provocerande än vad det ger energi egentligen till att kunna göra det. Och där kommer då nästa punkt. När Pilatus frågar, vad ska vi göra med honom som kallas judarnas kung? Vad ska vi göra med honom? Han får inget svar först. Vad ska vi göra med honom? Och svaret är, ersätt honom med en annan. Men vad har han gjort? De svarar inte. Vad har han gjort? Nej, korsfäst honom, säger de. De säger inte vad han har gjort. De säger bara vad vi ska göra med honom. De kan inte svara, för de vet att han är oskyldig. Men de bara vill att han ska dö. På 70-talet i hela västvärlden, men mycket i USA också, för er som har sett filmen Jesus Revolution, så fanns det liksom en alldeles speciell tid när samhället i stort blev engagerad i politisk kamp. Vietnamrörelse och motstånd mot både kommunism och mot västerländsk konsumtionshysteri och annat. Så fanns det ju en tid av hur vägleder vi ungdomar som vill gå revolutionär väg? Hur vägleder vi de som liksom pushas från samhället att vi måste ta ställning, vi måste kämpa för de utstötta och för de svaga och så vidare, men hur förhåller jag mig det till min kristna tro? Då fanns det en predikant som hette Tom Skinner. Jag ska citera honom lite grann här nu utifrån en predikan som han höll på 70-talet i New York i en ganska förvirrad tid. Han sa, ja, Jesus han utmanade systemet. Det var därför de arresterade honom. Så nu hade de två revolutionärer i fängelset. Den ena var Jesus från Nazaret och den andra hette Jesus Barabbas. Samma namn, olika efternamn. Och så är det högtid dessutom. Pilatus han står inför folket och med ironisk ton så målar han ut sina ord för att vinna sympatier. Här har vi två revolutionärer. Så det är inte frågan om vi ska ha revolution eller inte. Utan frågan är, vilken slags revolution ska vi ha? Ska vi ha en Jesus från Nazaret-revolution eller ska vi ha en Jesus Barabbas-revolution? Ni får lov att välja. Så här år så är det högtid och jag är ju judarnas vän. Många av mina goda vänner är judar antagligen. Han målat ut det. Han är ju generös och han tycker mycket om sitt folk, vill han framstå som. Och så säger han, jag ska frige en fånge för er. Vilken vill ha? Jesus Barabbas, en kriminell som har bränt ner städer och som har mördat folk. Eller Jesus från Nazaret, en man som säger sig vara Guds son förvisso, men jag har också hört att det finns ett antal människor nu som var döda innan men som nu lever på grund av honom. Det finns ett antal människor som var blinda men nu kan se på grund av honom. Det finns ett antal människor som var lama men nu kan gå på grund av honom. Och det finns ett antal tusen människor som blev mättade med mat när de var hungriga. En god undergörare, vilken ska vi ha? Jag är generös och jag friar en. Vem vill ha? Och de ropar, vi vill ha Jesus Barabbas fri. Visst är det den galnaste historien man någonsin kan höra. Hur kan logiskt funtade människor tänka på det sättet? Uppenbarligen så kan logiskt funtade människor ibland bli väldigt förvirrade. Vi också skulle kunna bli det. Att släppa fri en person som mördar folk. Skinner han säger, ja men det fanns bara en av dem som kunde stoppas. Det är svaret på frågan. Det fanns bara en som kunde stoppas. De visste att Barabbas, han skulle vi kunna fånga in en dag. Honom skulle vi kunna göra ett attentat mot. Vi skulle kunna rulla in med tanks i hans område. Vi skulle kunna hitta hans vapengömma och vi skulle kunna skicka en specialtrupp. Vi skulle kunna döda honom när han ligger och sover som bäst. Och så har vi begränsat hans makt. För han går att göra slut på. Men kan man stoppa Jesus från Nazaret? När man hängde upp honom på korset den dagen, så hängde man också upp mänsklighetens alla synder där. Utan att veta om det. De hängde upp långt mer än en politisk radikal. De hängde upp Guds svar på mänsklighetens alla dilemman. Och på det korset bar han synden i sin egen kropp, och där proklamerade han att alla människor nu är fria, för alla synder är flyttade till det korset. Han blev betalningen för alla skulder, och de hade ingen aning om att det var det de gjorde. Sen när det var gjort, då stoppade man in honom i en grav, och så rullade man stenen för, och så sopade man av dammet från sina händer, och så tänkte man, nu har vi stoppat in en politisk radikal där, och vi har satt stopp för honom. 3 dagar senare uppstår han. Det är störigt. Den största politiska kupp i världshistorien spelar sig framför deras ögon. Han uppstår framför deras ögon, och därmed börjar en ny epok, för han kallas för den nya människan, den nya Adam, och den nya skapelsen har tagit sin början där. Han etablerar en världsordning som ingen mänsklig makt kan hantera, som har en gudomlig makt och en evig kraft över sig. Och så säger Skinner, han kommer ihåg mina vänner. Alla militära, ideologiska, politiska system kommer att gå under. De är alla dömda att gå under. Alla dessa kommer att böja sina knä inför människosonen när han kommer tillbaka, och de kommer att bekänna att han är herre och kung också över dem. Men ni kommer aldrig bli sant radikala om ni inte blir en del av den nya rörelsen som Jesus skapade när han uppstod ur graven. När ni är en del av hans rörelse, då kan ni sen gå ut i hela världen. Då kan ni förvandla förslavade samhälle. Då kan ni mätta hungriga. Då kan ni ta hand om de fattiga. Då kan ni ta hand om de förtryckta, och ni kan trycka tillbaks djävulens verk i den här världen som förstör människor. Då kan ni proklamera det som är riktig frihet. Då kan ni ge syn tillbaks till blinda som Jesus gjorde när ni ber i hans namn. Då kan ni ge hopp till människor som sträcker sig bortom dödens gräns, för dem som inte har hopp i livet. Och då kan ni bryta ner alla makter som har förtryckande över denna tid. Alla andra revolutioner, de sätter in ledare med makt. Jesus säger, jag sätter in en ny attityd istället. Den attityden har kraft och den har makt. Alla andra regimer slår ner sina meningsmotståndare och försöker förgöra dem. Jesus, revolutionen, kommer istället och säger, vi trycker inte ner och vi förgör inte, men vi förlåter våra motståndare. Den revolutionen kan aldrig stoppas. Detta, det är svaret på hur man får kraft till att bedriva politisk förvandling så som de första kristna gjorde. För de tog inte bara Jesus som ett exempel, och så sa de, se ett bra exempel, försök att göra likadant själv. Kom igen, titta på exemplet, försök att göra, eller försök att göra som oss. Utan det som drabbade dem när de såg detta, så sa de, det Jesus gjorde, det gjorde han för mig. När de såg sin granne sjuk och inser att han kommer inte överleva om inte jag riskerar mitt liv för att hjälpa honom, då sa de inte, för att jag ska försöka vara lika duktig som Jesus, utan då sa de, så gjorde ju Jesus med mig. Då kan jag göra det med min granne. Och sen la de ner i århundrade frenetisk och hängiven engagemang för medicinska studier för att bygga upp ett samhälle som kunde hantera sjukdom långt bättre än något annat. När de såg sin granne var fattig och utslagen och insåg att det enda som kan hjälpa dem nu är att det är mina egna pengar som används så att den människan får rikedom, men att jag lämnar över min rikedom till honom, det är enda sättet att rädda situationen på, så sa de inte att för att jag ska leva upp till ett ideal, utan de sa att vem var det som var rik men blev fattig för min skull? Jo, jag var fattig, men han gjorde mig rik. Han bytte plats med mig. Nu är det min tur att byta plats med en annan person som står i led. Och så gjorde man det. Och så använde man sina medel och sin tid och sitt engagemang, sina utbildningar, till att bygga upp ett nätverk och ett system som förvandlade det här samhället. Det Jesus gjorde på korset, det förändrar alla de livshållningarna. Korset förändrar vår syn på politik. Jesus, han är en politisk ledare. Ja och nej. Men han är den mest politiska ledaren, för ingen har sån kraft att förändra ett samhälle som han haft. Och han är den minst politiska ledaren, för han använder inte de klassiska politiska medlen i sitt förvandlingsverk. Hans kurs, det förändrar vår tid och det förändrar vår värld. Han gör det vackraste. Han gör det mest sprängfyllda. Han gör det mest revolutionerande som denna världen har sett. Tänk att vi får vara del av det. Om ungefär 10 minuter det fika. Det skulle vara lite intressant om ni bara tar en liten snack med varandra här i bänkarna. Vad fick ni med er av det här föredraget? Ni behöver inte svara på vad ni ska rösta på nästa gång, för det var inte det handlade om. Men vad har kurset för inverkan på politik egentligen? Fick du med dig några nya tankar, så är det ju alltid ganska bra att sätta ord på det. Och det befäster liksom en tanke innan vi sen fikar, och då får ni gärna fortsätta prata om det också. Varsågoda.